och blev typ utbränd och var nästan så här självmordsbenägen. Alltså jag var så här, nej, jag vill inte leva längre. Men då skulle jag och Senja börja podda och hamnade i en musikstudio och jag bara kände så här, men gud, det här mår jag så bra av. Att höra musik, sitta och pilla med det. För jag är ändå väldigt så här tekniskt lagd. Alltså jag fattar teknik hur bra som helst. Så när jag såg liksom hur de jobbade i liksom musikprogrammen så var jag så här, men fan, kan inte jag bara få testa lite grann? Så satt jag liksom och lyfte på och det liksom, timmarna bara flög iväg. Och då kände jag så här, okej, men jag vill utbilda mig inom musik. Så det gjorde jag då 2018.
Underbart.
Och i och med det liksom att man utbildar sig till, inom musiken, så var det så här, fan, ska man inte testa på att DJa lite grann? Empower her.
Välkomna till Empower Her Podcast. Det är jag som är Sanne Josefsson. Och jag är även grundare av klädmärket Sanna Alexandra Stockholm. Jag vill inte att kvinnor ska behöva välja mellan design och komfort. Och det är därför vi fokuserar på sköna underdelar som du kan lita på dag in och dag ut och i olika skeden av livet. Jag startade en Power Her podcast för att hylla kvinnor och våra unika resor med alla olika utmaningar vi möter på vägen. En Power Her podden är mitt sätt att sprida inspiration, stärka kvinnor och visa att vi alla har potentialen att förverkliga våra drömmar och mål. Jag är också stolt över att berätta att huvudsponsor till Empower Her säsong 2 är Female Fund. Female Fund arbetar för att stärka kvinnor inom ekonomi och kapital. De vill skapa möjlighet för kvinnor att aktivera sig i investeringar, ägande, styrelser, bolagsledningar och ledande positioner i samhället. Jag vill tillsammans med Female Fund skapa förståelse för vikten av en jämställd ekonomi och eget sparkapital. Det gör vi genom att under säsongen belysa ämnet ekonomi och investeringar med våra otroliga gäster. Välkomna till dagens avsnitt. Det är jag som är Sanne Josefsson och idag får jag möjligheten att sitta och prata med en kvinna som jag är så sjukt nyfiken på och väldigt inspirerad av. Hon har gjort reality-tv, bloggat, poddat, youtubat, DJat och befinner sig numera i Vancouver med hennes ettåriga son och hockeyproffs till man. Välkommen Annika Englund.
Tackar. Vilken fin presentation.
Jag var så här, vänta nu, hur mycket har hon gjort?
Vad gör den här tjejen egentligen? Hon har inte bestämt sig än vad hon vill göra med sitt liv.
Men jag bara, poddat, youtubat, tv, DJat.
Men det är så här mitt liv är. Alltså jag har ju insett att jag är en så här tvåårsperiodare. Och jag kom ihåg det, att så här, när jag hade lägenheter och så där förut, att efter 2 år så var det så här, okej, men nu måste jag flytta. Det måste ske någonting hela tiden. Och så har det väl nog också varit lite grann med vad jag vill i livet. Att så här, men nu har jag bestämt mig för att kanske bli makeup-artist. Jag går en utbildning, jag gör det. Sen bara, nej, nu var inte det här kul längre. Nu satsar vi på musiken. Och då tar vi det 2 år.
Men då måste ju typ hockeylivet passa ganska bra ändå.
Alltså,
eller?
Jag vet inte. Nej, alltså det är väl både och. Jag kan väl också, man kan väl bli ganska less på det, för att det ser ju ändå ganska likt ut med tanke på att man är väldigt mycket själv. Ja, jag vet inte. Just nu här borta i Vancouver så är det väl, börjar jag väl känna att det så här kliar i kroppen.
Och nu när han blir större också.
Ja, men exakt. Ja, för att man anpassar ju väldigt mycket sitt liv liksom efter sitt barn. Och man vill ju verkligen, i alla fall jag, tar vara på liksom all den här tiden jag kan få med honom. För alla är så här, men tiden går så himla fort och man är så himla rädd att missa någonting. Men också när vi är här borta och vi hyr ett möblerat hus, vi har liksom inte våra saker. Även om man inser att man behöver egentligen inte sina prylar. Alltså jag åkte hit med typ 3 par byxor, 3 par tröjor. Jag hade inte ens trosor för en hel vecka. Liksom jag bara, jag får beställa på Amazon typ. Men man inser ju nu så bara, fan, man skulle vilja ha sina saker ändå för att kunna sysselsätta sig mer.
Ja, men jag fattar. Men vi måste prata om det här. Alltså ni är ju nu, du är tillsammans med en kille som spelar hockey, eller det är din fästman?
Ja, min fästman. Mm. Han har inte uppgraderat än till fru.
Nej, exakt. Exakt.
Frupaketet.
Precis. Han har lite kvar att jobba på. Men så att ni var i Calgary.
Mm.
Och sen blev ni nyligen tradade, eller?
Yes, alltså det var ju det här All-Star-breaket. Och vi hade varit i Mexiko på semester och på planet. Det här är så sjukt, för att man har ju liksom ingen täckning på planet. Men av någon konstig anledning så Elias gick på toaletten och sen så tog han bort flygplansläget. Och då helt plötsligt fick han massa sms att men du är tradad till Vancouver. Och så kom han tillbaka, han bara, vi har blivit tradare. Jag bara, men hur ska vi veta det liksom? Var det någon du stötte på kanske som bara sa något helt plötsligt? Han bara, nej, alltså kolla min telefon. Och han hade hur mycket sms som helst. Där det liksom,
oh my god. Alltså jag minns när du säger, alltså det är så sällan nu som jag så här tänker på såna grejer, men när vi bodde där borta också, jag bara, när Jakob säger nu är det trading deadline typ, jag bara, ha, jag kommer att jag skulle åka in från Jersey in till Manhattan någon dag, och han bara, jag hör om mig om det händer något, bara, vad menar du? Ja, men om jag blir traded. Va? Alltså vad menar du? Så snacka om människohandel från dag till dag.
Jo, men de är ju egentligen bara, alltså det är ju bara business. Det är ju verkligen ingenting annat. Det är ena stunden är du där, andra stunden någon annanstans.
Jag vet när vi skulle föda Frans, eller jag skulle föda Frans. Då vet jag att Jakob sa till sin agent så här, du ser till att jag inte blir traded nu. Det går inte, jag kan inte.
Nej,
som du var så löste det sig.
Ja, men jag har ju varit i Calgary, så var det ju faktiskt en tjej. De blev ju tradade till Calgary liksom 10 dagar innan hennes due date. Och det var liksom väldigt stressigt. Och då får man inte flyga heller. Man bara, hur fan?
Det var det.
Ja, man det är
exakt den stressen. Nej, men så sjukt. Men okej, nu är ni i alla fall i Vancouver. Hur känns det att vara där då? Känns det bra?
Det gör det. Alltså det kändes som att det var dags för någonting nytt. För att, men jag hade ju varit i Calgary 5 år, Elias 6 år blir det ju. Eller ja, 5,5 och 6. 5,5, 4,5. Och man känner väl lite så här, ja, men som jag sa innan, att man bara, nu behöver jag någonting nytt. Eftersom jag då annars var 2-årsperiodare. Och det är ju verkligen ett ställe där det är väldigt mycket snö, det är väldigt kallt, och jag tror också att det blev väldigt påtagligt när vi väl fick Levi, och man kanske inte kan gå ut på de här barnvagnspromenaderna liksom för att komma ut och röra på sig, för att det var för mycket snö, och det är liksom inte att ploga fram en barnvagn och 2 hundar, och våra hundar är liksom inte jättefluffiga och varma, utan det är ju små bostonsterrier, så de frös ju hela tiden, så det var så här, man kände sig mer eller mindre instängd, och jag bara kände så här, nej, men vi måste få komma till ett ställe där man i alla fall kan ta en promenad och få vara ute, för att jag älskar att vara ute och röra på mig, och det gick liksom inte att göra det i Calgary.
Alltså jag har ju följt din eller er resa sen du flyttade över, typ, jag kan inte fatta att det för övrigt är typ 5 år, men jag har ju kunnat känna igen mig mycket av så som du skriver nu, att så här, ja, men dels att du vill göra saker, och att nu när livet börjar bli lite större så känner du att det liksom kliar lite i kroppen och du vill röra på dig. Jag har känt igen mig mycket i dig i det här med att man har så mycket krut i sig som måste ut någonstans. Ibland är det svårt att anpassa det efter det livet.
Ja, oh, det är, alltså jag sitter kanske mer eller mindre varje dag och tänker så här, vad ska jag göra nu? Liksom jag måste få göra någonting med mitt liv, och jag har ju liksom tidigare jobbat med sociala medier, och jag har kommit till en punkt där jag känner så här, när jag bodde i Stockholm så var man ju ändå med i den här svängen, man fick gå på event, det hände roliga saker, det var liksom det som var lite den här after work, eller man fick i alla fall träffa folk, men när man är alltså här borta, det blir ju väldigt ensamt. Förut var man kanske så här, men ska vi träffas upp och ta någon bild för att skapa content? Nu är man så här, man drivs ju inte av det på samma sätt, utan nu är det mer så här, vad betyder någonting i mitt liv? Och jag har väl börjat ifrågasätta om jag ska typ börja plugga eller någonting. Jag har varit väldigt sugen på typ, ja, men plugga så här sjuksköterska eller någonting. Men det blir ju väldigt svårt att göra det här borta om man sen ska börja jobba i Sverige, för att det är ju liksom lite andra lagar och regler och sånt.
Alltså det där är svårt. Det var flera som sa till mig när vi bodde i USA så här, men Sanne, du kan inte ha en karriär om din man är elitidrottsman. Och jag bara, nej, alltså, och så länge det, alltså, är det inte online så är det typ svårt. Eller hur? Det är sjukt svårt att ha stabilitet i det och kunna liksom hjälpas åt. Alltså så här, när killarna bara är borta jämt. Det är inte så lätt att bara, vem ska vara med barnet och hämta om jag ska jobba? Alltså, det är...
Jo, men många har ju också sagt det till mig när man väl kanske har uttryckt sig att fan, nu är det liksom, det är väldigt tufft just nu. Och de bara säger, men du har ju möjligheten att ta hjälp. Men jag personligen känner inte att jag vill ta in någon som passar mitt barn. Jag faktiskt har den möjligheten att kunna vara med honom 24-7 liksom alla dagar i veckan. Och det är ju en ren lyx för många, och det är det även för mig. Och jag vill ju verkligen ta vara på den tiden, även fast man är liksom helt trött och slut. Och eftersom det här också är en begränsad tid så har man väl också kommit till en insikt med att man känner, gud, min diskmaskin bara piper på.
Låt dem prata.
Nej, men alltså jag tror att man har kommit till den punkten när man känner så här, nej, men fan, man kan ju ändå satsa på karriären sen och verkligen fokusera på familjelivet och ta vara på det medan de är så här pass små, för att de är inte små för alltid. Det kommer ju komma en tid där de inte ens vill vara hemma utan vill vara ute och springa med polarna, och då kommer man sitta där och bara, fan, kan de inte bara vara små igen?
Och säkert också så här, du vet, alltså jag jobbade när Frans kom och jag kan snarare tänka tillbaka och tänka så där, för då skulle jag så envis att jag skulle göra det samtidigt. För jag flyttade precis hem till Sverige när han kom och då hade jag en karriär i Sverige jag knappt visste att jag hade. Och så var det så mycket som hände, men nu i efterhand så bara, alltså jag skulle kunna vara med honom bara istället. Liksom, det, man ska jobba i sitt liv. Men det är svårt när man är ny förälder att veta hur man ska så här, balansera det.
Ja, och jag tror också att man kanske någonstans känner, i alla fall jag känner väl kanske en lite så här rädsla att om jag kanske helt plötsligt känner sig någon grabb, fan jag skulle väl ändå vilja satsa på mina sociala medier, då kanske man inte är relevant och då kanske man har tappat det där. Man är så rädd att missa någonting när det väl kanske finns den möjligheten. Men det är ändå så här, många gånger tänker man ju så här, fan det skulle ju vara härligt med en karriär, men i slutändan kommer man ju vara mer tacksam för liksom familj och vänner.
100%. Och kring när hockeykarriären är så kort, alltså det är svårt att se det säkert när man är i den, men den är ju ganska kort ändå, alltså in the long run. Men jag tänker så här, nog om hockey just nu. Jag tänker att de som inte kanske har följt dig tidigare eller sådär, så tänker jag att de ska lära känna lite mer som person. Alltså vem tycker du, hur känner du så här kring, vem är du som person? Vad är dina främsta egenskaper? Det är kanske svårt att svara på, men hur skulle andra beskriva dig?
Det finns ett före och efter barn. Innan så var jag en så här person, jag har väl alltid kanske varit en person som har extremt mycket energi och är väldigt kreativ, väldigt påhittig. Jag skulle också ändå säga att jag är ganska rolig och ja, men jag älskar att hitta på saker. Jag är ganska barnslig också. Och det är väl också någonting som jag uppskattar väldigt mycket just i mammalivet. Att jag känner så här, men gud, den här barnsliga sidan är så skön att ha när man väl är med sitt barn. Och innan barn så var det ju verkligen att jag älskade ju fara och flänga. Jag älskade att resa och vara liksom out and about. Hade vi kanske lite så här FOMO. Men ja, efter man fick barn så har väl liksom allt sånt där fallerat bort. För att man känner väl, vad är det som är viktigt i livet?
Det känns som att du gjorde en resa med dig själv alltså redan i Calgary innan ni fick barn. Det kändes som att du ändå reflekterade mycket kring vad som liksom gav dig någonting. Vad du fick energi och det känns som att du ändå gjorde en resa där.
Ja, och jag tror också att det var för att man kom ifrån det här Stockholmslivet när man kanske har varit influencer, kommit en bit utanför och bara liksom få ett helikopterperspektiv på allting. För då, när man väl var i det så var det ju verkligen så här, okej, idag ska vi umgås med, som, alltså med vännerna för att skapa content. Men när man väl kom ifrån det så bara känner man så här, men gud, jag saknar att umgås med mina vänner. Alltså utöver det. Och det var ju väldigt ensamt för att jag hade ju aldrig varit i Kanada innan. Jag hade liksom inte jättestor koll. Jag har ju kanske inte det fortfarande, men så på hockey och hur det funkar. Så då när man kom dit och Elias drog iväg på roaden och man bara satt där själv liksom i ett främmande land. Kände inte till staden, hade aldrig hört talas om den innan. Då var man så här, bara, vad fan. Man började ifrågasätta väldigt mycket. Och jag tror att det gjorde väl också att man började inse vad man faktiskt värderar i livet och sådär.
Men kan du känna att man, alltså just när man är på en plats, vi säger då, som i Sverige då, där du jobbade som influencer och var liksom Annika Englund här. Att när man lämnar det så får man också typ chansen att reflektera över vem man är och inte kanske bara den rollen man har. Förstår du vad jag menar?
Ja, och jag tror också att det kan ju bli lite så här, just när det kommer till influencerlivet. För mig så var det väl mer att man identifierar sig väldigt mycket med sitt, liksom i sitt jobb för att allting handlar om en själv. Det är inte så att man, om vi säger så här, ett vanligt jobb, man går till det, gör det man ska och sen går man hem och lämnar det. Utan ens jobb är ju en själv, det kretsar runt en hela tiden. Och det blev ju numera att man fick en liksom, distans från det och vart verkligen så här, okej, men vem är jag när det inte är gällande sociala medier?
Ja, för man får ju ändå lite en roll.
Exakt. Och sen så var det ju också så här, samtidigt i det så skulle man ju försöka hitta sin roll som flickvän till en person som har ett väldigt krävande jobb, lära känna massa nya människor. Och jag innan trodde väl liksom att jag var en så här väldigt extrovert person. Alltså jag älskade att vara ute och höras, synas. Men när man väl började träffa så här människor som kanske inte alls var inne i det, då kände jag så här, men gud, jag kanske är en ganska introvert människa. Och kände att jag blev tömd väldigt, alltså mitt batteri bara laddades ur när jag var runt människor. Och sen när jag fick vara själv, då liksom tankades jag upp igen. Så att det vart liksom, jag tror att det blev en lite så här identitetskris, att man började liksom säga, okej, men vem är jag när jag inte är mitt jobb?
Ganska kanske viktigt för alla ändå att få gå igenom det. För jag tänker typ som både du och jag nu som lever med idrottsmän. Alltså det är ju också samma där, att man är sitt jobb. Jag tror det är så lätt att identifiera sig som det dygnet runt. Och att det är svårt att skilja på prestationer och sin egen personlighet.
Ja, Ja, och jag tror också sen när man väl kommer ur det, det tar ju en tid att hitta sig själv igen. För det blir ju, ja men i det också att bli så här mammaroll, med vem är jag som mamma? Att det blev inte bara så här, okej, nu kommer jag från mitt jobb. Vi gick ju igenom en period som var väldigt tuff för oss liksom, att försöka få barn. Och det var ju liksom ändå nästan en 3-årsperiod. Och då, när man är inne i liksom en sån resa, då blir det liksom att allt fokus är bara på så här, okej, men vad kan jag göra för att kunna få min kropp att bli så mottaglig för en graviditet som möjligt, för att det ska gå så bra som möjligt. Men sen när man väl släpper det, då är man så här, okej, men vem är jag? Alltså, det känns som att det har varit ett par år som det har varit liksom fokus på en grej, men inte på en själv, alltså vem är jag som person?
Nej. Hur känner du nu i dagsläget att de 3 åren har påverkat dig? Eller liksom...
Åh gud, det är nästan som när man tänker tillbaka på så här corona. Man bara, gud, hände det ens? Alltså de åren bara passerade så fort. Men när man väl var i det så var man ju så jävla deppig. Men jag tror att det gjorde ju... Den resan, alltså det var många gånger man ifrågasatte typ så här, och, gud, måste jag kanske börja tro på Gud för att liksom orka ta mig igenom det här? Vad ska jag behöva göra för att ta mig igenom? För att en sån resa är ganska tufft, för att det finns liksom inget svar på när man kanske får ett barn. Och när man längtar efter någonting så pass mycket och inte kan se det här målet, då blir det ju jävligt tufft liksom att gå igenom det. Men jag tror att rent relationsmässigt så, för mig och Elias, det var ju liksom antingen så skulle det funka eller liksom hela livet ut eller inte alls.
Där testades ni rejält, alltså relationen måste testas rejält. För det är också när man lever ihop med någon, så som ni gjorde där också. Jag vet bara att Jakob fick vara både min vän och partner och psykolog. Och allt gick ut över honom. Så jag kan bara tänka mig när man går igenom sådana extremt jobbiga grejer, att det är svårt att det inte går ut över varandra.
Ja, och sen så vill man ju inte heller lägga för mycket last på dem. För man är så här, okej, men ni måste ju fokusera på ert jobb också. Och säger man minsta lilla grej liksom, som man känner så här, fan, jag kanske inte skulle sagt det där, så kanske de gör en dålig match. Då börjar man ju skuldbelägga sig själv, att så här, fan, var det för att jag nämnde det här som det inte gick så bra? Så att man har ju varit lite så här, okej, men vad kan jag säga, vad kan man inte säga? Och visst, man kunde ju ha gått och liksom pratat med någon. Men det har ju också varit lite så här...
Det är också så här engelska och liksom, det är också annat.
Exakt. Ja, och jag har ju liksom en psykolog liksom, eller en terapeut i Sverige. Men då är det så här, okej, tidsskillnaden i Calgary liksom, och Sverige, det är så 8 timmar. Det kanske inte alltid funkar. Det är klart, man har ju många bortförklaringar. Men det är ju inte så himla lätt som man hade önskat att det hade kunnat vara.
Sen kanske också ibland, som du säger, att man kanske bara ibland behöver, man vill bara lita på någonting större för att typ samla kraft. För jag kan tänka mig också där, när det är riktigt tungt, vad någon än säger, man bara... Men du kan heller inte lösa det här.
Nej.
Förstår jag menar? Att liksom, jag har tänkt på det många gånger. Att, jag läste faktiskt en forskning om det igår. I typ Svenska Dagbladet. Jag kommer inte ihåg. DN eller någonting. Om att hur viktig den spirituella eller andliga sidan av många. Alltså att den är viktigare i många fall för ens välmående än kost och rörelse.
Mm.
Och jag satt och tänkte på det då. Jag bara, alltså, när det är... När livet suger, vilket det gör för oss alla ibland, alltså att kunna känna, att kunna anförtro sig lite mer då till något högre, där man bara kan känna då tillit och hopp. Det är allt som krävs ibland. Det är allt man behöver.
Ja, och jag tror det är lite som det här, gud, jag vet inte riktigt hur det här uttrycket är, men när man säger liksom, om någon kommer till jobbet och någon frågar så här, gud, har du sett någon röd bil idag? Så man bara, nej, jag vet inte, jag har liksom inte kollat. Men sen om man liksom säger till dem, man försöker kolla på det liksom imorgon på väg till jobbet. Och sen när man väl åker till jobbet, då ser man ju hur mycket röda bilar som helst. Man ser ju alla de här möjligheterna. Och lite så är det väl också med liksom sådana här situationer, att börjar man liksom tro på någonting och tänker positivt och liksom vill se tecken, då ser man ju tecken. Och då tror jag ändå att man bygger upp ett hopp att orka fortsätta.
Kanske kan skapa någon mening för en.
Exakt.
Men det var ju väldigt fint att ni ville dela det. Jag tänker att det är så många som går igenom det.
Ja.
Kan du känna nu så här i efterhand att det var så självklart att det skulle bli som det har blivit? Nu.
Alltså jag hade ju önskat att man hade kunnat bespara sig de åren, för det var ju jävligt tufft. Och man hade ju önskat att man hade kunnat fokusera på annat, för att det känns ju ändå som att, men som jag nämnde, när man är mitt i det så är det ju bara det som allting kretsar kring. Och då har man svårt att kanske vara glad och positiv för mycket annat som sker runt om.
Mm.
Det kanske är mycket roligt som händer för ens vänner eller nära och kära, och man vill ju så gärna vara glad för deras skull, men det är ju svårt att försöka hitta den här glädjen när man själv går igenom någonting så tufft. Men sen när jag väl, alltså när vi är med våran son, då är man ju så här, men det hade ju inte kunnat vara en annan person. Men såklart att man hade väl haft han lite tidigare.
Ja, såklart, såklart. Men det är som du säger, det är väl som liksom, sådana perioder där man kanske inte kanske har hälsan med sig eller vad det är. Det blir ju ändå någonstans, det är så svårt att hänga med i livet då och njuta av någonting. Mm. För att inget känns bra, liksom det som händer inom en. Men hur ser ert liv ut nu då? Alltså hur ser en vanlig dag ut i ditt liv för tillfället?
Just nu så är då Elias borta. Han är för tillfället skadad, så han är ju borta mer än vanligt för att han ska på så här rehab och sånt. Eller rehab, inte. Alltså rehab.
Jag fattar. Han är lite på rehab. Oj, nej, jag fick inte säga det.
Exakt. Nej, men han har ju skadat handleden, så att han behöver ju åka iväg på mer grejer än vad man kanske vanligtvis gör. Så att jag drar ju väldigt stort last här hemma nu. Och då blir det liksom att ja, men man vaknar på morgonen, tar Levi, ger han frukost, sen så passar jag på att äta frukost, sen så tar vi liksom en daglig morgonpromenad, för jag behöver verkligen komma ut för att få energi. Och då går vi typ bort till Starbucks, köper en matcha latte, promenerar runt tills man har druckit upp den, kommer hem, fikar lite grann, sen så har ju han sin nap någonstans mellan liksom antingen 11-12, men så sover han 2,5 timmes sträck. Och då brukar väl jag pilla på med annat eller typ passa på att ta en lång härlig dusch och packa in håret och liksom göra de grejerna man kanske annars inte hinner göra. Eller så passar jag på att sova. Det beror på liksom hur man känner man har
hur det har varit,
bra.
Ja.
Exakt. Och sen på eftermiddagen så försöker jag liksom hitta på någon aktivitet med Levi. Så att igår åkte vi till ett ställe som heter Granville Island, till så här Kids Market. Och då är det så här ett jättemysigt ställe där de har så jättemycket barnleksaker som är så tillverkat lokalt. Och så är det så stor lekplats. Så vi bara gick runt där och hade det hur mysigt som helst. Sen kommer man hem. Sen ska han äta. Så passar man på att äta lite själv. Sen är det baddags för han. Eller så duschar man. Och sen så ska han lägga sig runt 6 eller 7. Och alla dagar just nu har typ sett likadana ut.
Hur ser den perfekt ut då? Om du säger att det här är den perfekta dagen.
Åh, herregud. Ja, men då är ju Elias hemma. Han har day off och vi har verkligen har någonting planerat. Så att efter frukost så åker vi iväg och gör någonting. Det kan vara att vi bara tar en promenad samman. Så jag älskar ju att promenera utomhus i liksom fina miljöer. Så det hade liksom varit en perfekt start på dagen. Och sen då måste man åka hem för att ja, men Levi ska ha sin nap. Och sen på eftermiddagen så kanske man ja, men åker iväg och käkar liksom en trevlig middag eller sådär. Jag har typ inte så här. Just nu när jag är här borta så känns det som att alla dagar tillsammans när familjen är samlade är ju liksom perfekta. Och det kan ju vara skönt också att ha en dag där man inte har planerat någonting utan kan bara vara väldigt spontan.
Så när han kommer hem, då kommer han hem och rastar dig. Du rastar barnen, barnet och hundarna. Så när han kommer hem får han rasta dig en stund.
Exakt, exakt.
Ja, men nice. Men ni ska inte till Sverige om ett tag, va?
Oh, alltså jag, helt ärligt, jag längtar så mycket för att komma hem. Just nu gör jag det.
Ja, jag fattar det. Men det är också så här, nu börjar det närma sig. Nu är det liksom april.
Jag vet, men de är ju ändå inne i slutspel. Och då är det så här, ja, antingen kanske man åker ut första rundan. Eller så kanske man åker ut. Eller så kanske de kommer till final. Man vet inte. Och då är det ju ytterligare några veckor. Och jag bara känner liksom att jag cravar Sverige så mycket just nu. Jag bara saknar att komma hem.
Men när du skulle vara hemma, känner du dig mer bekväm då, tror du? Om du skulle så här, så att du vill hitta på någonting då, skulle du... För det är bättre att du inte har någon barnvakt där. Skulle det vara mer bekväm att familj har Levi?
Ja, men gud ja. Ja. För det är ju också, han är ju i en sån ålder där han inte riktigt... Han kan inte prata och uttrycka sig vad han tycker och känner. Och det är ju tryggare liksom när barn väl kan säga vad de tycker och tänker. Om man har en barnvakt. Mm. Vi har en tjej här som kan hjälpa oss. Och vi har använt henne några gånger. Och det har liksom ändå känts bra. Men jag tror att man känner sig ännu mer bekväm med familj för att ja, men de vet ju hur det fungerar. Och till exempel min svärmor, ja, men hon har ju uppfostrat 2 jättefina söner. Liksom. Och så man känner sig väldigt trygg liksom, när vi lämnar Levi med henne. Men just när man lämnar honom med liksom en främling så blir man liksom, gud, jag hade önskat att han kunde säga hur hans dag har varit. Eller typ när man har varit borta. Så det underlättar ju otroligt när vi väl är hemma i Sverige. För då kan man ju få den här avlastningen. Så här, bara, fan, nu kan jag åka iväg och träna. Och så kan han vara med sin farmor och farfar till exempel. Mina föräldrar bor ju inte. Ja, precis. Nej, men för mina föräldrar bor ju inte i samma stad. Så det är ju inte lika lätt liksom att vara runt om på samma sätt.
Nej, såklart. Men när mår du som bäst? När känner du att nu leker livet?
Ja, det är när vi är hemma i Sverige. Och jag får åka iväg och liksom... Ni har mina träningspass inbokade. För jag mår så jävla bra av att träna. Och liksom ens vänner har möjlighet att komma över och sova över. Och även bara de här kvällarna när vi har åkt hem till Elias föräldrar och bara käka middag. Alltså när vi är hemma i Sverige, då mår jag så bra. Och jag märker också det, att jag mår så bra när jag är nära vatten. Alltså man blir bara så lugn.
Ja, fattar. Nu, ni flyttar väl nu? Alltså, eller har ni flyttat? Nej, ni har inte flyttat in i ert hus ni bygger.
Nej, men vi gör det när vi kommer hem.
Oh my god, då måste du längta ännu mer.
Ja, men fast det roliga är ju att jag trivs ju så bra i det huset som vi bor. Och det är bara 400 meter ifrån. Mm. Och det är också så här jättemysigt och det är så mycket minnen där. Och det är ju såklart mycket mindre, men det blir ju verkligen den här sommarhuskänslan. Alltså att det är lite mer lantlig känsla. Vi har en liten trädgård där man kan gå och plocka lite rabarber för att göra paj. Man gör sin kaffe på morgonen och bara sätter sig på verandan och bara släpper ut hundarna så de får springa omkring. Alltså det är så idylliskt på något sätt. Och att komma då, ja men exakt. Och då komma till det nya huset, det blir ju liksom, ja men det blir större, det blir mer rejält. Det känns väl kanske liksom mer som ett hushus för mycket människor.
Men planerar ni för att bo där sen? Eller vet ni hur ni vill göra?
Ja, när vi flyttar hem på heltid så kommer vi ju flytta hem till Sverige. Mm. Men jag tror inte vi kommer vilja vara hemma under vintertid. Kanske under julen. Men det hade ju varit skönt att kanske ha något ställe i värmen också. För att nu när man har kommit från vintern, alltså jag bara inser så här, fy fan, hur överlevde jag de här åren? Alltså jag är ingen människa som tycker om kyla alls. Och jag är ändå uppvuxen i Norrland.
Det måste vara att det var lite mer sol, eller?
I Calgary?
Ja, eller är det det?
Ja, det är en, ja gud, det är ju en av de mest soligaste platserna i Kanada. Så det var ju liksom, var ju skönt. Men man blev ju väldigt instängd.
Jag fattar det. Det är väl också skillnad. Det finns väl de, det finns väl, jag kommer ihåg när vi var där borta, då var det så här, ja men typ Edmonton, jag kommer inte ihåg om Calgary, men Edmonton, Buffalo, kanske inte
Winnipeg.
Så kul. Winnipeg. Ni ska till Buffalo. Ja, just det, Winnipeg. Så bara, ni ska till Buffalo. Jag bara, ja, hört jättebra om det.
Men det blir ju också vad man gör till. Och personerna som är i laget gör ju sån jävla skillnad.
Jo, så är det.
Alltså har man bra människor runt omkring sig så gör det jätteskillnad.
Men vad ger dig, vad känner du ger dig ångest och oro?
Det som, ja men det är just det här att inte kanske vara nära familj och vänner. Och just nu när vi är i Vancouver som är liksom längst bort typ av allt. Så är ju det att, ja men det går ju så många månader utan att man träffar vänner och familj. Och man missar så stor del av deras liv. Och de missar så stor del av vårat liv. Och jag hade ju önskat att nu när man har barn att vi hade kunnat få vara nära våra vänner. Och liksom barnen får liksom umgås mer med varandra. Mm. Man känner att man missar så mycket. Och jag märkte ju det också nu, speciellt under påsken. Att sen man kollade om en Instagram och såg att alla ens vänner och de har följt bara fira påsk med sina familjer och... Och jag kände så här, vi tre, vi hade ingenting planerat. Vi bara satt hemma och man bara kände så här, fan. Alltså är det så här det kommer vara? Mm. Och det ger ju en väldigt mycket ångest.
Kan ni ha familj över, alltså hyfsat ofta?
Ja, alltså vi har ju haft Elias familj över. För att de, alltså Elias pappa spelade ju också i NHL när han var yngre. Mm, okay. Så att de fattar ju liksom det där livet och har ju alltid varit med Elias och... Ja, men de kan ju det här. Så att det är ju enkelt att ha dem över för att de vet hur de ska anpassa sig och liksom göra allt sånt där. Jag har ju inte haft min familj över, för mina föräldrar är ju separerade och min mamma bor i Norge. Hon liksom jobbar ju med sitt jobb och min pappa bor ju fortfarande i Östersund och jobbar. Alltså, det har varit svårt att rodda med dem, så att när vi kom hem till Sverige så är det liksom lättare för oss att bara åka och hälsa på dem. Men det är ju inte liksom som till exempel om man hade varit i Boston, att det hade varit så här ett... kortare flyg liksom, för att åka och hälsa på. Man kanske kör en lite längre weekend. Ska man till Calgary eller Vancouver? Ja, men det är ju sån jävla tidsskillnad. Och det tar ju så många timmar att flyga. Så det är inte så att man bara, oh, man fan, jag kommer över helgen typ och hälsa på. Utan det är så här,
nej, nej.
Man behöver stanna längre.
Ska planeras ordentligt. Mm. Men hur blev du så modig? Jag tänker liksom allt från tv till att liksom våga influensa till att flytta med Elias. Vad tror du ditt mod har kommit från?
Nej, men jag tror att jag har alltid varit väldigt så här framåt och självsäker ända sedan jag var liten. Jag har alltid velat liksom klara mig själv. Började jobba typ när jag var 14 år, för jag var så här, men jag vill flytta hemifrån så snart som möjligt. Och sen så tror jag väl också att jag hade inte så jättebra relation. Första relationen som jag hade var inte så jättebra. Och jag tror att när jag insåg att jag behövde lämna den liksom, det var då jag bara kände så här, fan, jag måste bara ta tummen ur. Och när man väl klarade av att göra det så inser man ju så här, fan, jag klarar mig. Jag behöver inte någon annan person för att ta mig framåt. Och jag har alltid varit väldigt nyfiken på att testa saker och aldrig varit egentligen rädd för att misslyckas. För jag tror aldrig det har varit ett alternativ för mig. För när jag väl har bestämt mig för någonting så har jag varit så här, men jag ska klara det här. Och är det någonting som inte funkar efter vägen, men då hittar man en lösning för att få det att funka. Så att jag tror att jag aldrig har accepterat, typ, om man säger en motgång eller liksom att man har stött på ett hinder, utan jag har alltid försökt hitta en väg runt det eller liksom att fortsätta framåt. Och det har på något sätt alltid funkat.
Men det är väl just det här, de som inte ger sig. Alltså det tänker jag på ofta i olika sammanhang. Eller typ så här, jag dansade när jag var ung och slutade. Men de som gav sig fan på det, de är ju dansare nu.
Mm.
De kör vidare.
Ja, men jag tror att det är verkligen bara så att man måste ha liksom ett jävligt bra mindset. Men sen så har jag inte alltid ett bra mindset. Jag tror att det är bara just när det kommer till så här, saker jag verkligen vill i livet. Eller typ så här, just då var det ju mer karriärerna. Så här, fan, jag ska sätta upp det här målet och jag kommer att klara det. Och sen får du ta den tiden det tar. Men jag kommer inte ge upp. Men då blir det ju också så här att man kanske ligger i en extra växel och jobbar så pass hårt att man till slut når en liten typ av vägg där man bara känner att man blir helt liksom, alltså urladdad och bara känner att nej, men nu är inte det här kul längre. Nu måste jag hitta någonting annat. Och då är vi inne i den här 2-årsperioden. Alltså, okej, men nu har jag gjort det här i 2 år. Nu måste jag hitta någonting nytt som jag blir glad av. Nej, men jag kan väl ändå känna nu att så här, man har väl ändå insett att så här, ja, men man kan faktiskt ha ett lugnare tempo, men man kommer ändå nå dit och ändå kanske må bra under tiden.
Ja, framförallt, ja, exakt. Att man ska ha välmålet med sig när man väl då så här, vi ser att man krigar på någonting, når toppen, där sitter man och mår skit. Och man lyckades.
Ja, exakt. Det är lite så.
Men det där är sant, för som du säger, så, och när du sa så där att du har 2-årsperioder, undrar om jag, när du sa det var det ganska skönt att höra att det finns fler impulsiva, för jag vet inte varför det aldrig tar slut, men det måste hända nya grejer.
Men jag tror att det är just den här kreativa sidan. Du har ju liksom ändå ditt företag och jag vet inte om det också är så här, till exempel när du gör nya kollektioner, att det också ger på något sätt en liten kick att det händer någonting.
Ja, men också så här, plötsligt så ska det pluggas och så ska jag bli hälsocoach och sen ska det poddas och sen ska vi YouTube och så ska vi det. Men också framförallt det du sa, jag tänkte du ser fram emot att flytta hem sen. Vi har ju flyttat hem, men oj vad det kryper i kroppen.
Ja, det är
oj,
så.
Oj, oj. Ja, alltså jag vet inte hur ofta jag bara, kanske vi ska expandera SA till USA faktiskt.
Jo, men då har man ju, alltså jag tror bara så här att anledningen till varför jag längtar hem, det är också just för att jag vill vara så pass nära vänner och familj. För att det är så pass ensamt.
Men det kan jag tänka ibland när jag väl så här, ska man kanske dra iväg? Sen bara, det är ju det som håller en nära, såklart. Mm. Liksom, annars är det väl inte så att, jag tycker om Sverige, men det finns ju en massa platser man skulle kunna bo på. Men som du säger, när man väl har dragit iväg, kommit tillbaka, så ja, jag vet inte om man får man ens flytta då, då blir man väl halshuggen.
Nej, men jag sa det till Elias för typ någon vecka sedan. Alltså, fan, man borde egentligen, alltså det kanske man skulle gjort innan man liksom skaffade barn och sådär. Men att man bestämmer liksom att under ett år att man säger okej, men jag tar typ 4 länder som jag vill besöka. Så bara hyr man hus liksom Airbnb i de här olika länderna och bara får resa runt och bara känna sig okej, men hur var det här? Liksom, är det något ställe som jag skulle vilja bo i eller kanske spendera mer tid i och liksom göra någonting? Alltså jag, ja, men jag ångrar kanske lite grann att jag inte reste lika mycket innan jag hamnade i en relation. Det var ju mest jobbresor jag gjorde. Så det var ju aldrig en, så här, för ens egna skull för att upptäcka och liksom ha en personlig utveckling.
Nej, jag fattar.
Där. Utan det var dit för att ta bilder.
Vänta tills Liva är 18 där eller vad han blir. Och du och Elias bara, vi hörs. Vi ska runt och upptäcka oss själva nu.
Ja.
Har du en stark magkänsla? Det känns som att du är en sån person.
Och gud, men du vet att alltid när jag har en stark magkänsla är alltid fel.
Ja, har du fel?
Alltid. Så att om vi tänker så här, om du skulle fråga mig någonting, jag bara, ah, men jag vet att det är 100% det här, då är det 100% motsats.
Ah, okej. Okay. Det är som Jakob. Varje gång jag säger så här, den här ska ha barn, gissa du, för det kommer bli det andra. Så det är typ samma då. Men jag tänker så här, vi måste ju ändå in i din karriär. Det är ju jättespännande. Nu vet jag att du kanske har pausat lite för nu, men jag kan ju gissa att ge det 2 år, sen får vi se vad du hittar på.
Exakt.
Hur började din karriär?
Oh, gud, vad är det som räknas som karriär då? Det började väl egentligen kanske att jag sökte till Big Brother. Allting började väl egentligen där. Och då hade jag som mål att så här, ja, men komma ur en, liksom en dålig relation först och främst, men också för att så här, göra något galet. Och jag var ju alltid, jag var ju ganska besatt av så här reality och tyckte det var jättekul. Började kolla på Big Brother liksom redan första åren när det sändes i Sverige. Och jag var ju jätteliten då. Men jag kände så att det där skulle jag vilja göra. Så jag sökte och liksom var med i det och hade ju hur kul som helst. Och insåg ju ganska snabbt när man kom ut ur huset. Alltså nu finns det ju möjlighet för mig att faktiskt starta en karriär där jag faktiskt har möjligheten att styra mitt egna liv. Och då började jag blogga. Och det gick ju liksom ganska bra. Och man var ju alltid rädd för det här 15 minutes of fame. Liksom att den här vågen skulle snart ta slut. Men det gjorde nog aldrig det. Alltså det fortsatte ju hur bra som helst.
Jag var inne och läste.
Ja.
Absolut. Annika tipsar, då köpte jag.
Och gud, men allting började ju också att jag jobbade ju på en skönhetssalong. Och helt ärligt, än idag kan jag faktiskt tänka tillbaka på att det där var fan det roligaste jobbet jag hade. Jag älskade mitt jobb. Jag älskade att gå till det varje dag. Liksom när det kom in nya produkter, man fick lära sig om dem. Jag åkte till och med in tidigare till jobbet för att bara sitta och sminka mig och liksom testa nya produkter. Bästa kollegorna hade så jävla roligt på jobbet.
Men vad var det för jobb? Alltså var det någonting du utbildade till? Eller var det liksom en...
Nej, det var en skönhetssalong. Och liksom på nedervåningen så var det ju så här hudvård, parfymer, makeup, naglar. Och på övervåningen så var det liksom behandlingar. Så vi hade ju hudterapeuter som gjorde ansiktsbehandlingar och sådana grejer. Och jag hade ju ingen utbildning alls. Men jag gick in dit och bara sa, hej, här vill jag jobba. Och bara, okej, ge oss ett CV. Och så lämnade jag in det, så fick jag liksom komma dit. Och jag är ändå ganska duktig på att sälja in mig på sådana saker.
Mm.
Så att jag bara satt och babblade på den där intervjun. Och sen så i slutet av intervjun så frågade liksom chefen mig, bara, hon tycker det gick. Jag bara, nej, men jag väntar ju på att ni ska ringa och säga att jag har fått jobbet. Och hon bara, okej, vi behöver inte vänta, du har fått jobbet. Typ.
Och det här är efter Big Brother? Då gick du in där.
Nej, det här var innan. Och det var innan. Där jag jobbade innan jag väl började, eller liksom åkte till Stockholm för att vara med i Big Brother. Och då när det väl liksom, det var över, så passade jag på att ta vara på mina så här, skönhetskunskaper.
Ja, jag fattar.
Och bloggade. Och sen så var väl, det kändes som ändå att reality var ändå, det var ju liksom en hype då. Det var ju ganska stort.
Ja, ja.
Vad är det? 2012, det är så många år sedan.
Alltså jag kollar fortfarande reality. Jag kollade Bachelorette igår, nya. Jag kollar Love Island. Jag tycker det är jättekul.
Du vet, det är det som jättekul. Suger att vara här borta. Det är att man kan inte kolla, även om man typ har en dold VPN, så känner de av det, så jag kan inte kolla. Så att när jag inte kunde se Bachelorette, jag bara, ah, fy fan vad jobbigt.
Då förstår jag att du längtar hem. Nej, men det är så kul tycker jag. Jag älskar att bara sitta och bara... Så man får inte tänka så mycket, bara sitta och bara, det är ju härligt, det är ju människor som blir glada och trevliga och det är nice känsla.
Ja, men det som också var ganska skönt när man typ hade en dålig period i livet, kunde man liksom bara sätta på Paradise Hotel och så hade de ett rent helvete där, då känner man såhär, det är nog inte så tufft mitt liv ändå.
Det är sant också, ja. Och så när man bara, jag ska känna ibland så det är så lite drama, alltså det, så här, det händer inte så mycket. Då kan man slå på någon sån här Love Island och så bråkas det och grejas och så bara, oh, spännande. Det ska vi se vad som händer. Okej, men så du gick in där, kom ut, startade bloggen.
Ja, och sen då, för det här var 2012, 2014, 2 år senare då, utbildade jag mig till makeupartist. Och hade liksom, jobbade inte så mycket mer, utan det var mer att jag ville ha den kunskapen för att själv kunna använda det i bloggen. För att jag ville kunna lära ut till folk hur man enkelt kunde göra saker själv. Man behövde inte liksom betala någon annan för att göra sig fin, utan ja, men så här enkla knep. Och jag hade ju liksom en lilla syster som var ganska liten då, och mamma som var äldre. Så jag kände så här, men fan, om jag försöker träffa dem båda två, så vet jag att jag kommer träffa människor liksom däremellan, alltså målgruppen.
Mm.
Så att jag skrev liksom hela tiden med tanken på att jag skrivit mot dem.
Du hade väldigt business-tänk redan här, alltså ja, kring hur du skulle skapa material, tänker jag.
Ja, och jag hade ju liksom tider som var så här, men de här tiderna måste jag publicera för den här tiden.
Mm.
Så åker kanske folk till jobbet, de kanske sitter på tunnelbanan och scrollar telefonen. Den här tiden är det lunchrast, den här tiden åker de hem och den här tiden har de lagt barnen och kalasa typ. Men sen så 2 år senare, för då, jag vet att 2014 så blev jag väldigt intresserad av träning. Och det var då också jag träffade Pisha och vi blev liksom jättenära vänner. Och jag älskade bara hennes livsstil och mådde så bra av det. Och kände så här, fan, jag skulle också vilja utbilda mig till PT. Så det gjorde jag då 2 år senare, 2016. Mm.
Så vi har den här tidslinjen med 2 år istället för 1 år.
Exakt. Så då utbildade jag mig till det också så här, med tanke att okej, men nu ni har de här kunskaperna så vill jag kunna dela det i mina sociala medier så att folk också känner att jag kan gå till gymmet. Jag har liksom ett bra träningsupplägg här som jag har läst på Annikas blogg och kan göra det. Så det gjorde jag. Och sen då 3 år senare blir det då. Nej, det var nog 2018, så det är ytterligare 2 år senare. Så hade jag faktiskt en jävligt tuff period i mitt liv där jag, alltså den är jävligt mörk. Alltså jag mådde så dåligt. För jag hade ju gått ur en relation 2017 som jag liksom var så glad att jag äntligen lämnade. Men då 2018 så tror jag att det liksom blev för mycket för mig, för jag tog på mig så mycket jobb. och blev typ utbränd och var nästan så här självmordsbenägen. Alltså jag var så här, nej, jag vill inte leva längre. Men då skulle jag och Senia börja podda och hamnade i en musikstudio och jag bara kände så här, men gud, det här mår jag så bra av. Att höra musik, sitta och pilla med det. För jag är ändå väldigt så här tekniskt lagd. Alltså jag fattar teknik hur bra som helst. Så när jag såg liksom hur de jobbade i liksom musikprogrammen så var jag så här, men fan, kan inte jag bara få testa lite grann? Så satt jag liksom och lyfte på och det liksom, timmarna bara flög iväg. Och då kände jag så här, okej, okay, men jag vill utbilda mig inom musik. Så det gjorde jag då 2018.
Underbart.
Och i och med det liksom att man utbildar sig inom musiken så var det så här, fan, så man inte testa på att DJ lite grann. Och det var också någonting jag lärde mig väldigt snabbt. Och sen så är det ju så att man hade ju väldigt mycket kontakter inom den branschen. Så det var ju liksom en del fördelar att man hade möjlighet att kunna få en hel del gig och kunna spela
men
på festivaler.
Men du har ju spelat på Summerburst, för guds skull.
Ja.
Är det det sjukaste du har på CV:t?
Jag vet ändå. Inte. Alltså,
jag tycker det är riktigt
Jag sjukt. Tror också att det blir så här, som jag nämnde innan, att när man gör någonting liksom, och jag jobbar i 180 hela tiden så har man svårt att njuta av det när man väl når målet. För jag var verkligen så här, när jag väl satt igång med musiken och DJ-andet så var jag så här, men jag vill spela på Summerburst och det ska jag göra snart. Och sen 9 månader senare så stod jag och spelade där.
Sjukt alltså. Man undrar ju nu vad du ska ta dig an här om 2 år.
Ja,
vad
eller
ska,
hur?
Vad du ska göra.
Det är så många idéer.
Det kommer ju hända grejer.
Elias säger det mer eller mindre varje dag. Han bara, alltså jag skulle vilja se din lista på så här alla dina affärsidéer. För det är alltid någon affärsidé som bara poppar upp i mitt huvud. Han bara, men varför sätter du inte igång med någonting? Då är man så här, nej, men för att jag vet att jag kommer på något nytt imorgon som jag vill göra.
Och också så här, du bara, när jag väl sätter igång, då kan ingen stoppa mig, så du vet.
Exakt, och då finns det inte tid att hålla på med en unge eller någonting. Och det är så här,
nej.
Han kommer ju liksom prio ett.
Det är halvdant.
Han är ju prio
ett. Men det känns
ett.
Som att jag träffade dig. Alltså, det känns som att jag har träffat dig på Summerburst. Kan det ha varit så? Hade du en lång, lång tofs då?
Ja, exakt. Ja.
För jag var någonstans, det känns som att jag var på Summerburst och att jag på stadion. Men undrar om du hade spelat redan eller någonting? Jag vet inte. Det känns som att jag i alla fall träffade dig på Summerburst.
Ja, men för att när jag då hade spelat så samma kväll så skulle jag till Kalmar och spela. Så att då satt man liksom bara där och var lite så här, adrenalinet höll på att liksom gå ur en. Och så bara, ja, nu ska vi sätta oss på ett plan till... Jag tror att det var Kalmar.
Men var det då du och Elias träffade den här, under den här perioden?
Vi träffades när jag spelade i Leksand. Vi hade redan träffats då. Så att vi träffades på midsommar i Leksand 2019. Eller, nej, vi träffades innan, men det var kanske då det började liksom ta fart. Om man säger.
Jag fattar. Tror du att du kommer fortsätta DJ?
Nej, det tror jag inte. Alltså jag tyckte det var jättekul. Men jag tror också att jag har landat lite grann i det här. Att jag känner inte... behovet av att tillfredsställa andra på det sättet. Att så här, vara ute bland folk. Bara tanken just nu av så här, vara typ på en fest där det är så hög musik, folk är fulla, det är liksom massa groggar och champagne. Alltså jag bara får lite så här, panikkänsla för att jag är, är inte där längre. Jag tror att jag har börjat uppskatta verkligen de här hemmamiddagarna när man kan sitta och dricka vin och bara ha det så jävla kul att bara sitta och babbla på, eller att man har kanske en, men, någonting så här planerat, men just att vara i sån miljö och bara stå och spela och liksom, för att spela så behövde jag vara full för jag kunde absolut inte göra det nykter. Så,
det förstår jag.
Nej, det var så här, nej, jag bara känner mig så klar med det.
Alltså det är så lustigt, jag och Charare, som du också känner, vi hade ju en liten DJ-era
just, yeah.
också sjuk, jag förstår inte, ingen vet varför och inte jag heller, men det är samma då, det var också så här, vart man än kom så bjöds det på dryck, så att jag fick sluta för jag bara, jag kan inte leva så här.
Nej.
Jag kommer hem 5 varje gång, alltså det går inte.
Nej, man vänder på dygnet och efter ett tag så, när man börjar inse att fan, jag blir inte bakis längre, då är det liksom en liten varningsklocka.
Ja. Men så här då, Elias tar hem Buckland till Gävle, de har vunnit Stanley Cup, DJ är du då?
Nej, alltså helt ärligt, jag kan plocka fram mixerbordet och låta folk stå och pilla på, men nej, då tror jag mer att såhär, då vill man ju bara vara där och njuta.
Ta dit någon.
Ja, exakt. Jag kan hyra in dig och köra det.
Ja, gärna. Ja, exakt. Så här då, nu när du har lagt influenceryrket lite och sidan, känns det som, eller?
Mm.
Lite grann. Vad tror du? Kommer det liksom, kommer du få någon nytändning igen, eller tror du att du bara, I'm done?
Nej, men det kommer väl säkert komma, alltså kommer väl liksom vara lite så här att det kommer och går, men också efter att man fick barn, alltså jag är jag är bara så jävla rädd om honom. Och känner att jag inte vill dela med mig av så mycket, kanske så jättepersonliga grejer längre. För att, jag vet inte, jag bara är livrädd att någonting ska hända min familj. Så då känns det mer så att, nej men det får liksom bara publiceras lite grejer som jag känner att jag vill publicera där. Men jag tror att i slutändan kommer jag nog vilja, alltså, jobba med någonting där jag går till ett jobb och sen kommer hem. Eller att jag kanske har ett företag där jag faktiskt är så, okej, men då sitter jag på ett kontor och sen lämnar jag det där och går hem. Men senaste tiden har jag ju då känt så här att, men jag hade jättegärna velat plugga till sjuksköterska, men då med inriktning sen att kanske ha så skönhetssalong eller någonting, just för att jag känner, och jag har känt det i så många år, att jag saknar liksom det arbetet som jag hade. Är det 2009 måste det bli? Nej, ja, det måste. Nej men gud, jag kommer inte ihåg vilket år det var, men det är många år sedan. För jag är ju fortfarande inne i det här skönhet och hälsa biten och det är någonting som alltid kommer att vara med mig. Men ja, det är så jag känner nu i alla fall, men sen så vet man liksom inte.
Det kanske är om du så här behöver det någon gång, vi sätter starta någonting då, där du behöver marknadsföring, då har du i alla fall den gratis om det behövs i jobbsyfte.
Ja, men precis. Och jag tror också så här, typ som Elias, han är ju inte alls för sociala medier. Alltså han är så här, delar inte någonting. Jag har typ fått tvinga honom. Men då att man kanske jobbar kanske lite mer bakom, om det är någon som vill ha hjälp, så kanske man lite så här, men fan, jag vet ju ändå lite grann hur man kan göra för att nå ut till folk på bäst sätt. Och jag vet att när man väl fokuserade på det här influencerjobbet så skulle man ju då följa liksom statistik och liksom lägga ut för att algoritmen skulle bli bra. Men jag är helt ärligt, jag skiter i det nu. Alltså jag är mer så här, okej, men lägga ut en tid i alla fall, svenskar är vakna. Okej, men då passar det. Men jag bara känner så här, just den här taktiken att man ska lägga ut saker eller för att det ska liksom locka följare. Nej, jag är väldigt klar med det.
Det är liksom skitsamma. Ja. Vad tycker du har varit mest utmanande i din karriär, alltså överlag?
Det har nog väl varit liksom att kunna sätta stopp för mig själv för att liksom prioritera att må bra. Det är många gånger som det har blivit att man verkligen vill nå ett mål så pass fort. Och då har liksom kanske inte hälsan varit prio. Att man kanske lägger sig väldigt sent och måste kliva upp tidigt. Man ska vara bland massa folk och liksom för att synas och höras och bli liksom inkluderad och sådär. Så att det är väl liksom att kunna sätta stopp för mig själv i tid.
Mm. Det går ju att jobba hur mycket som helst. Om man vill det.
Jag menar, speciellt också när man verkligen har hittat något som man verkligen brinner för. Då är det ju så svårt att bara liksom lägga ner det. Bara, nej, men nu är det dags att sova. Man säger, men det är bara lite kvar. Och sen när man har gjort det där lilla så bara, men fan, jag kan ju passa på att göra det här nu när jag verkligen är i mode.
Ja, sen så är man lite pigg på kvällen så liksom telefonen är nära. Det är bara att börja jobba om man är sugen. Det är så farligt.
Ja, det är riktigt farligt.
Ja, men sen jag tycker också att man fick barn. Det går inte längre. Det måste bara bort ibland.
Ja.
Men när har du varit som mest stolt över dig själv under din karriärsresa?
Som mest stolt? Nej, men jag skulle nog säga just det här DJ-resan. För att det var ju också en jävligt kul del av det. För att jag kunde ju också dela det med mina vänner. De följde ju också med när man skulle iväg och gigga. Och även om det inte kanske var själva giggen som var liksom alltid jätteroliga, så var det just att så här, ja, men fan, vi bor på hotell, vi checkar in där, vi käkar goda middagar och fick spendera tid tillsammans där man bara hade som en liten getaway på något sätt tillsammans med sina vänner.
Och så här kvalitetstid också.
Mm.
Alltså få till det är inte alltid man annars, om det då inte var i sånt som man alltid får till de grejerna. Att någon, alltså, annars ska man styra upp det själv och alla ska kunna. Jag tänker bara just när det är så här ett yrke och bara hej på, let's go, att det är lättare att det blir av.
Exakt.
Men vad känner du nu då så här, 5 år framåt? Vad tror du att du gör då?
Åh, herregud, 5 år. Då har vi ju då inte flyttat hem. Men jag hoppas att jag har hittat någonting som i alla fall sysselsätter mig med någonting som jag kan jobba med. Alltså att jag kan starta något företag.
Något av alla de idéerna kanske har kommit till liv.
Nej, men jag och Elias har i alla fall spånat att man borde ju bara hitta på någon idé som är så jävla simpel. Man bara kan lägga ut liksom, om man uppfinner någon produkt eller kommer fram med någon produkt och bara lägger ut på Amazon och det bara rullar av sig själv.
Ja, verkligen.
Liksom någon sån grej. Men det är också den här kreativa ådran som då kommer vara så här, okej, men om man bara hittar en grej då som bara rullar av sig själv. Ja, om den rullar av sig själv, vad fan gör man då?
Vad händer då? Då måste det vara nytt.
Ja, då ska man bara sitta och titta på. Alltså, då måste man hitta någonting. Nej, alltså helt ärligt, jag är så här, jag har inte en aning. Och jag är väldigt så här öppen för att ta mig an det som jag känner att jag är sugen på. Men just nu så känner jag bara att jag vill passa på att njuta av mammalivet.
Ja, men helt rätt. Och det behöver inte vara någon stress. Alltså, tänk dig, du är ung. Ni är båda unga.
Ja, faktiskt. Men ändå är man lite efter. Sådär, shit. Jag blir 34 i år.
Men är 34? Är du 90 och jag 89, ja du ser. Jag blir fan 35. Helt sjukt.
Det är ändå en ålder som bör firas.
Ja, de säger det. Så jag måste... Vill du DJ? Någon får väl göra det. Nej, det känns faktiskt ganska sjukt. Snarare tänker jag så här, jag tycker typ att tid har blivit lite obehagligt på något sätt. För att Frans blev 6 häromdagen. Om han är 6, vad betyder det då att jag har gjort senaste 6 åren? Jag tycker typ att innan barn var det så här, åren gick. Jag funderade inte så mycket över tid. Vad har jag gjort i 6 år? Ja, jättemycket förmodligen. Men det blev så definitivt.
Ja, och jag tror också att just när man då har barn, alltså jag känner väl likadant. Nu har det ju bara gått 1 år sedan. Eller liksom 1 år sedan jag fick barn. Och då är man också, okej, men vad har jag gjort det här året? Men jag tror också att det är så jäkla viktigt att man alltså tillåter sig själv då att så här, ja, men under de här åren så har jag faktiskt varit mamma. Och det är inte ett, liksom, ett enkelt jobb. Det är... Som sagt, inte så att jobb man går till och sen kommer hem och kan lämna, utan du är mamma hela tiden. Sätter på så mycket saker, det är liksom sjukdomar, det är liksom, men de ska iväg till skola, de har sina aktiviteter. Det är verkligen ett heltidsjobb och det är många gånger som, ja men nu när man är lite så här gräsänka och är själv, jag kan inte ens föreställa mig hur det är för de som är typ så ensamstående föräldrar. Hur de klarar det att ta hand om barn, samtidigt jobba, nu har man ju den möjligheten att så här, kunna vara med sitt barn så liksom hela tiden. Och det är jag evigt tacksam för. Men det är många gånger som man tänker så här, hur klarar ensamstående föräldrar av det? Hur gör de?
Jag har också tänkt på det så många gånger. Och jag vet när Jakob spelade i Djurgården när vi kom hem. Och vi hade 2 barn. Och livet bara rullade. Och det bara hände. Och jag vet att jag bara, hur gör alla dessa mammor som inte... För jag kunde ändå vara flexibel i så här, när vill jag hämta, när vill jag lämna? Och styra mitt eget schema. Hur gör man? Alltså hur går det till?
Nej, det är en superkraft. Och jag tänker då så här att om man bara känner så här, men fan, om de här åren har passerat, vad har jag gjort? Ja, men man har varit förälder. Alltså det är väldigt mycket.
Det sa faktiskt Jakobs killkompis när jag sa det. För vi ringde och grattade honom. Han fyllde dagen efter Frans. Så pratade vi om tid. Jag bara, vad har vi gjort senaste åren? Han bara, alltså ni har ju varit föräldrar. Jag bara, ja, sant. Det är det som har hänt. Det är därför det kanske är luddigt med tid också.
Ja, men jag tror också att det är just det här också att, som jag nämnde innan, att det känns som att det finns någonting före och efter barn. Och just innan så hade man ju liksom tid där man kunde fokusera på annat. Men när man väl har barn så är ju liksom de ens prio ett. Men sen när de blir så pass stora att de klarar sig mer eller mindre själv, då kommer man in i en annan fas i livet. Och det är då jag också tror att man verkligen kommer att inse att fan, det här har jag faktiskt gjort med min tid nu. För nu har jag bara fokuserat på mig själv.
Och man märker det så tydligt då när den liksom gränsen, när det passerar. Poddens sponsor är ju Female Fund och de vill öka intresset för kvinnlig ekonomi. Och jag har alltid sett dig som en ekonomiskt självständig kvinna. Det känns som att du ändå har berört de ämnena ganska tidigt, att du har varit så här väldigt mån om att stå på egna ben. Hur har det sett ut för dig rent liksom ekonomiskt? Hur har du tänkt som kvinna?
Jo, men ända sedan då jag var yngre, liksom 14 år, skaffade jag mitt första jobb. Jobbade liksom på ett tryckeri, så städade, fick betalt svart, så 50 spänn i timmen. För att jag började så inse ganska snabbt vad pengar kan göra med ens liv. Och ändå belyser att pengar, liksom, det är inte allt, men det kan ju påverka otroligt mycket. Och jag kände väl också att jag ville kunna kontrollera mitt liv ganska snabbt. Och sen att jag hade varit i en relation innan där jag jobbade extremt hårt, men det var inte jämnt fördelat ekonomiskt, utan man fick dra det större lasset. Och det var inte så att man tjänade sjuka summor pengar, utan det var ju ändå så att man bara sa, men fan, hade den här personen också jobbat så hade man kunnat kanske unna sig lite mer grejer själv. Så då när jag väl träffade Elias så var det väldigt också viktigt för mig att så här poängtera att jag är tillsammans med dig för vem du är och inte för dina pengar eller för din karriär eller någonting sånt där. För att det är ju väldigt vanligt att personer är intresserade av kanske elitrådsmän just för att de tjänar så pass mycket pengar. Och det var väldigt viktigt för mig att så här poängtera att jag klarar mig själv. Så att det var nog under säkert 2 första åren som vi var tillsammans där jag faktiskt bara drog mitt egna kort för saker och ting. Även om jag hade ett kort som Elias hade gett mig, så här, men de här, liksom, du betalar med det här kortet när du ska liksom handla och sådana grejer. Jag var så här, nej, men jag kan faktiskt visa att jag kan betala själv. Så att jag tror också det var en, liksom en grej för att bevisa för honom att jag är här liksom för att vara med dig och inte dina pengar, även om han såklart förstod det. Men jag tror också att det var väldigt viktigt för mig att en relation är ju liksom inte det är liksom inte en bekräftelse på att man alltid är tillsammans. Vad händer om han lämnar mig? Då vill jag i alla fall ha den möjligheten och veta att jag kan stå på egna ben. Jag kommer klara mig ekonomiskt. Jag har råd att bo själv och sådär. Men sen är ju såklart det här, den här typen av livsstil, den är ju bra mycket dyrare än vad det var innan för mig. Mina sparpengar och det tog ju slut. Alltså, efter 2 år så var det så här att fan, jag har 3000 kvar på mitt konto. Hur ska jag göra? Mm. Så då kände jag väl att jag behövde ta det här snacket med Elias. Och han var så här, vad fan har du gjort? Liksom? Det är klart, jag har ju sagt åt dig.
Ja. Du bara, jag sköt mig själv.
Ja, exakt. Nej, men och sen så har man ju också jobbat så att gud, det känns att bli, har ju blivit nästan lite så här att mina pengar är mina pengar, Elias pengar är våra pengar.
Jag fattar verkligen. Den körde min mamma hela min uppväxt. Supersmart.
Nej, men så att, men om jag ändå känner att jag vill unna mig någonting så känner jag att, så här, att jag vill kunna lägga mina egna pengar på de sakerna. Inte att jag ska gå och handla dem för liksom vårt liksom gemensamma konto.
Nej, man säger.
För att det bara är en liksom bekräftelse för mig själv. Så här, men fan, vill jag ha någonting så kan jag faktiskt ändå köpa det själv.
Och det där är, det vet jag att jag flyttade över också. Att så här, jag ville också gärna klara mig själv. Sen så till slut så hade jag mindre jobb och jag tjänade mindre pengar när jag var alltså i USA än i Sverige.
Mm.
Så till slut behövde jag också så här, jag kommer att handla också fram ett matkonto en dag. Och bara, här ligger ett kort med du kan åka taxi och käka mat. Och jag var så envis som dig. Men till slut bara, det börjar sina. Men jag vet att jag har ändå vänner som bodde där borta som skulle liksom gifta sig. Min tjejkompis då, hon bodde så här en våning över oss där vi bodde. Hon kom och hackade på dörren vid 11 på kvällen. Då hade hennes snubbe varit otrogen. Hon hade lämnat sitt jobb i typ 7 år. Hon fick ingenting. Han drog och hittade en ny. Och där satt hon. Och jag glömmer aldrig den dagen att jag bara, det var det här jag. Nu har jag aldrig trott något sånt om Jakob. Men jag var så här, det är det här som kan hända.
Ja, men alltså,
och det är läskigt.
Jag har också ganska nyligen en av mina vänner, det här var ju ändå en ganska offentlig grej, men hon är liksom, de har ju varit gifta och liksom så här i bara 17 års tid, eller varit tillsammans 17 års tid, gifta i typ 10-11 år, 3 barn. Mm. Och han liksom gjorde ju verkligen bort sig. Och nu är det så här, nu vill jag inte gå in så här mer detaljerat, men
nej, såklart,
där är det ju också så här, det är så jävla smutsigt och liksom nu var ju de båda är ju liksom kanadensare, så att de har ju ändå det här gift, de kommer nu dela liksom på allt och hela den biten.
Mm, mm.
Men när man inte är gift och man har gett upp så mycket, alltså det bor ju en rädsla i sig, för att även om liksom ett giftermål för många kanske inte är så mycket, så blir det ju ändå typ en bekräftelse och en säkerhet att så här, okej, men om vi är gifta, jag har gett upp allting och du skulle göra bort det, ja men då har jag i alla fall en säkerhet liksom, som jag kan luta mig tillbaka på, framförallt nu när man har barn. Så är det ju
precis,
verkligen så jäkla viktigt att veta att så här, okej, okay, gör han bort sig? För jag vet att jag kommer inte göra bort mig.
Ja, nej, exakt. Man börjar lita på mig själv.
Exakt. Nej, men så vet man att så här, men då kan jag i alla fall se till så att jag har det så pass bra att mina barn mår bra.
Precis, man vill ju inte heller att barnen ska då bara ha det jättebra hos ena föräldern. Nej. Och sämre hos en själv. Sitter man där och bara, barnen vill hellre vara hos den andra, det är också så inte.
Nej, men gud, alltså jag kan inte ens tänka den tanken. Det är liksom, fy fan. Nej. Vad hemskt.
Alltså orättvist. Aa. Men det där är också, det är ju svårt på så sätt. Alltså jag tror när man är liksom nykär och sånt där, man vill inte kanske prata om sånt och man tror ingenting om den andra. Men det finns ju alla möjliga liksom historier som man bara, det är ofta kvinnan går ur det och inte tomhämt. Har det lika bra. Tyvärr, tyvärr. Mm. Men jag tänkte på det, så här, egentligen i NHL. Jag pratade med det med våran sponsor så att det är så mycket som fixas åt killarna. Varför egentligen får inte, alltså egentligen om tjejerna, om många tjejer eller ens partner inte ska jobba och inte kan. Det borde finnas ett uppsatt sparkonto.
Ja,
tycker jag.
Nej, men i alla fall typ något slags pensionssparande eller någonting.
Ja, exakt. Exakt så.
Eller bara liksom att så här,
om åren bara går.
Mm. Ja, eller om man, det är ju väldigt, alltså snacka ekonomi med sin partner i liksom en ny relation, det är ju jävligt tufft. Mm. Och det är ofta sånt som också är en liksom jävligt jobbig grej att ta upp. Om det är någon där ute som kommer liksom göra samma resa som oss, så känner jag så här, har man bestämt sig för att liksom säga, okej, men jag kommer flytta ner med min person, jag kommer behöva ge upp mycket. Det känns skitkonstigt att göra det, men alltså på något sätt skriva något så här slags kontrakt eller någonting som ändå gör att så här, okej, men skulle det skita sig, ja men då vet man att då kan man i alla fall åka hem, man har ett boende och man kanske är säker första 6 månader eller någonting, så man i alla fall kommer tillbaka på benen.
Mm, precis. Alltså, det är svårt annars.
Ja, men alltså någon typ av säkerhet.
Jag vet också det, så här, jag tyckte också det var så här innan, jag bara, man liksom delar lika och här ska vi, nu flyttar jag över, jag jobbar, vi ska dela på hyra och sen kom hyran, man bara, vi delar inte.
Exakt.
Då är det kört för mig.
Ja, men alltså bara maten, alltså när jag bodde själv, jag tror att jag hade så här, ja men max 2000 kronor på mat. Alltså då gick man ut och käkade och beställde hem. Nej men, och bli tillsammans med en person då som käkar typ 5000 kalorier. Nej, inte kanske 5000 kalorier, men alltså väldigt...
Ja, men alltså äta sushi, för riktigt, äta sushi med en idrottsman. Det är inte kul att bjuda då.
Nej.
Det är inte det.
Och speciellt inte när det ska vara så här jättebra liksom, kvalitet på sushin.
Ännu värre. Men jag vet någon gång när jag och Jakob så här, vet jag, bara, jag tar 10 bitar och han bara, jag tar den där med 30. Man bara, vad bra att det blev 1000 spänn. För en så här liten halvbra sushi också.
Ja, eller när man ska gå ut och äta typ, om man så här, ja, innan. Jag kunde dricka vilket vin som helst. Och det var som man skulle gå ut och käka. Och bara, ja men har du det här vinet? Man bara, alltså det är svindyrt det där vinet.
Jag skulle bjuda Jakob en gång på när han fyllde någonting, 25 kanske. Så hittade jag ett annat ställe i New York som var typ under en bro i Brooklyn. Jag bara, det här blir bra. Kommer in. Jag hade sparat upp lite pengar då, för då jobbade jag som influencer. Och jag kunde inte jobba så mycket, men jag hade sparat upp pengar och tänkte, nu ska jag bjuda. Och sen kommer då servitören fram och bara, vill ni ha avsmakningsmenyn på 9 rätter? Och jag bara, ja! Och då tänkte jag, nu blev det... Det kommer inte gå längre. Och så var det liksom inkluderat med vin och hit och dit. Nej, det gick inte. Så det slutade med att han fick ta sin egen födelsedagsmiddag.
Ja, men det är ju så, alltså, de pengarna som de faktiskt tjänar i liksom, den här branschen. Det liksom, för jag tror att det är en större grej för oss som inte jobbar med det. För dem är det ju liksom en självklar grej. Att så här, ja, men de jobbar med det de jobbar, de tjänar bra pengar, de kan försörja liksom, en hel del människor. Då blir det liksom, det blir inte mer än rätt att de faktiskt får ta det lasset.
Jag kommer ihåg det, han bara, jag tänkte att jag skulle betala. Jag bara, men tror att jag bokar? För att du...
Ja, det, men alltså så var jag i början typ, när Elias fyllde år. Jag såhär, okej, nu ska jag liksom köpa en present. Och liksom de resterande tjejerna liksom i laget, de bara, vad fan, liksom köp han liksom det här. Och jag bara, men fan, det är ju jättemycket pengar. Och bara, men du tar ju det på hans kort. Bara, men ska jag köpa en födelsedagspresent på hans pengar? Det blir ju jättekonstigt. Men när man väl är i det här och liksom fattar grejen, då är det så här, ja, det liksom till slut blir det så.
Jo, men vad ska man göra då? Om du ändå inte kan, alltså man inte kan jobba och man har ett heltidsjobb på hemmaplan, alltså då hemma hela tiden, och men det är så ojämnt i vilka summor man tjänar, vad ska man göra?
Ah,
tycker inte det är mer än rätt. Jag tänker att hade jag, alltså Jakob spelar inte längre nu, om jag skulle dra in svinmycket pengar, det är klart att jag betalar mest alltid, det är väl så man gör, tänker jag.
Exakt.
Åt vilket håll det än är.
Ja.
Men är du intresserad av ekonomi, känner du?
Ja, det är jag. Alltså jag... har väl alltid varit liksom intresserad av siffror, om man säger så. Men jag tror också att det är för att... Jag vet inte. Alltså jag tror det började ända sedan jag var liten. För att jag var så jävla duktig i matte och liksom fattade den grejen. Men jag tror också att för att man, just när det kommer till ekonomi, man vet hur mycket det kan påverka liksom ens levnadssätt och vad man kan göra och sådär. Men sen också hur man enkelt kan få saker att vända. Jag vet bara när jag skulle typ köpa min lägenhet, den senaste lägenhet jag köpte i Stockholm. Och jag var så här, fan, det saknas ju så mycket pengar för att jag ska lägga in i kontantinsats. Och man bara liksom kunde vrida och vända på liksom allt ekonomiskt och liksom sådär. Mm. Och då är plötsligt 2 månader senare så hade jag fått in de pengarna.
Men hur köpte du den första lägenheten? Det var alltså, du bara, jag ska köpa lägenhet, så började du spara.
Nej, alltså det var väl mer så att jag hade precis startat upp mitt företag då. Och under första året så skattade jag liksom ingenting. För att jag tänkte så här, okej, om jag inte skattar nu så kommer jag kunna liksom göra liksom en så här större beskattningsbelopp typ. Men då hade jag då tjänat in så pass mycket så att jag hade, med mina hundar som snarkar här i bakgrunden. Men då hade jag ju fått ihop till en kontantinsats. Och då kunde man också lägga in 10%. Så det var så här, jag hade 300 000 som jag hade kunnat liksom lagt åt sidan för att kunna lägga in i en lägenhet. Så då köpte jag den första 3 miljoner.
Mm.
Och sen så gjorde jag liksom små justeringar i den. Och sen såldes den och då tjänade jag 700 000 på den 9 månader senare.
Mm. Bra investering.
Och jag gjorde hela tiden uppskov på liksom det beloppet man liksom tjänade för att inte behöva skatta på det. Så att då blev det liksom hela tiden att jag byggde liksom en större och större kontantinsats. Så att den senaste lägenheten jag då köpte jag då för 5,5 tror jag köpte den för.
Mm.
Och då la jag då in 15% i den.
Där har du sparpengarna. Det gör inget att bränt allt där borta på Elias.
Nej, men du vet
där
att
ligger
det,
de ju.
Nej, det är de sparpengarna som är borta. Nej,
ja, ska man göra det? Det är för dyrt att flytta.
Det är de sparpengarna som faktiskt är borta. Men jag kan ju också säga att mycket av de pengarna la jag faktiskt också in i vårt nya hus. För jag kände ändå så här att
ja, jag fattar.
Jag vill kunna liksom bidra med någonting. Så att då tog jag en faktura och bara, den här kan jag betala.
Ja, men det känns kanske bra då att du bara, du fick jag vara med här på hörnet.
Exakt.
Men vad har du för tips till unga kvinnor eller män som sitter och lyssnar som skulle vilja våga satsa på sina drömmar? Vad är ditt liksom största tips?
Åh, herregud, ja, men det är ju att det här typiska som folk kanske säger att stöter man på ett hinder så är inte det ett stopp. Liksom. Eller säger någon ett nej så är det inte ett nej. Utan man får hela tiden se så okej, men det här är ett stopp av kanske 10. Sen när man har nått det 10:e så kommer man vidare. Mm. Att liksom aldrig upp. Men det känns ju också som att har man en dröm eller har man ett mål och man stöter på ett hinder och känner att nej, men okej, då var inte det här rätt. Då var inte det liksom ett tillräckligt starkt eller bra mål som man hade satt upp. Då kanske inte är det som var tillräckligt viktigt för en. Utan har man någonting i livet som är tillräckligt viktigt eller någonting som man verkligen vill uppnå, då finns det liksom inga hinder. Utan då hittar man alltid vägar.
Det är faktiskt väldigt sant. Är det någonting som man verkligen alltså från hjärtat vill, då ger man sig inte.
Nej, och jag tror också att man då behöver hitta sitt så här, varför? Varför vill man göra det här? Är det för att man har sett någon annan göra det? Eller är det för att man verkligen innerst inne vill göra det?
Att följa sina drömmar, inte andras kanske.
Exakt.
Jag tänker så här. Vi brukar avsluta med 3 snabba. Det är standard. Och det ska vi göra idag igen.
Yes.
Nu kan inte du se svensk tv, men favoritserie.
Och tänker du reality eller liksom bara någon som går?
Allt. Allt som du bara...
Och, nej, men jag,
favoritserie just nu?
Ja, jag har ju verkligen... Alltså overall, av alla så är jag verkligen så här, Sex and the City är väl den också. Men jag tror också att den påverkade mig så otroligt mycket. För jag gick igenom min singelperiod och verkligen kände så här, okej, men nu ska jag leva som dem typ.
Mm.
Så att jag älskar den serien.
Alltså den är så, det är så minnen också, bara låten. Bara den här låten blir man glad.
Ja, men om man kan kolla på den liksom om och om igen. Den är verkligen så bra.
Så feel good.
Mm.
Favoritpodd, lyssnar du på poddar där bortifrån?
Ja, det gör jag. Jag tycker att Ursäkta är ju väldigt rolig.
Ja.
För att det är så himla fritt. Det är liksom inget filter, utan det är bara så här, man skrattar varje avsnitt.
Ja, man skrattar verkligen högt också. Det går inte att ha den liksom var som helst. Nej, och, på den.
Och det är verkligen så OPK. Alltså, det är verkligen.
Vilket man det behövs i Sverige tycker jag.
Ja.
Det är lite skönt.
Mm.
Favoritmat, om du skulle äta någonting nu idag?
Jag gillar ju fish tacos väldigt mycket.
Åh, gud vad gott.
Ja. Och det, då ska det vara med alltså torsk som är så panerad i bovete. Det ska koriander, mango.
Mm.
Alltså så här fräscht. Man kan till och med riva rödkål och ha på. Ha dem i så här små båtar. Och så här sriracha på. Och liksom lite...
Gud vad gott.
Alltså jag fick det här receptet av Pisha. Hon är ju så himla duktig på att laga mat.
Och skicka gärna vidare.
Det är så jäkla gott. Och det kan jag äta... Det är liksom min paradrätt också. När jag bjuder på den så är folk så här, men gud, det här är så gott. Den är magisk.
Det här kommer jag på fredag, jag lovar. Jag kommer göra på fredag nu. Det lät ju helt otroligt gott.
Ja, jag skickar dig receptet.
Gärna. Men du, det var askul att snacka med dig. Vi har pratat i över en timme. Jag vill gärna snacka mer, men det är ju bara en del 1. Det kommer inte kunna bli en del 2.
Nej, och plus att min son lär ju kanske vakna om... Alltså han kan ju sova mellan allt så här, mellan 1,5 till 2,5 timmar. Så att det är bra.
Men då skönt, så får du lite tid där.
Ja.
Men alltså, miljoner tack för att du ville vara med. Alltså otroligt inspirerande. Så trevligt att snacka helt ostört en timme.
Ja, men och det var så skönt att få prata liksom med dig och få lite så här svensk feeling och bara bra energi.
Ja, exakt. Gud vad kul. Men alltså, jag är otroligt glad för att du var här och jag tänker att om man vill följa dig så kan man gå in på Instagram, va? Annika Englund.
Ja. Ja, Annika heter jag bara där. Men det händer kanske,
bara.
Det kanske inte händer så mycket i liksom flödet. Men jag är väl lite bättre på att uppdatera liksom på stories, om jag ska säga.
Men hur sjukt att du fick tag i namnet Annika bara.
Ja, är inte så många som heter Annika.
Nej, nej, exakt.
Det är så tråkigt namn.
Alla tänker att det är upptaget.
Ja, exakt.
Nej, men alltså stort tack. Jag hoppas vi ses i Sverige.
Ja, det hoppas jag också. Jag längtar.
Ja, jag förstår det. Och ha en fin dag.
Detsamma.
Tack, hej.
Hej. Empower her.
Tack för att du lyssnade på den här veckans avsnitt. Och tack Female Fun för att ni möjliggör för kvinnor att vara en del av framtidens utveckling.